Hej och välkommen till podden Förändring med Peter och Rebecka. Den här podden handlar om hur man leder förändringsarbeten. Jag heter Rebecka Thulin och jobbar med kompetens och ledarutveckling i Malmö.
Och jag heter Peter Fischdell. Jag är psykolog och jobbar med ledar- och organisationsutveckling. Bor i Uppsala och jobbar i Uppsala och Stockholm. Både Rebecka och jag är certifierade inom OBM, som är en metod för att leda förändringsarbete.
Hej!
Hej Rebecka, kul att ses!
Detsamma! Tyvärr inte på samma ort den här gången.
Nej, vi har försökt att få till ett live-möte, men av olika anledningar så har det ju inte funkat.
Så är det. Men efter sommaren, då så. Då kör vi igen. Har du, vad ska vi ha för tema idag?
Ja, på förekommande anledning och på önskemål av omvärlden så ska vi prata om beteendeanalys.
Just det. Ett riktigt bra verktyg som jag tycker alla som leder förändring på något sätt borde lära sig mer och träna på att göra beteendeanalyser. Och det är ju egentligen alla människor, för ja, om inte annat så leder vi oss själva, eller försöker leda oss själva.
Ja, med varierande framgång kan man väl säga.
Ja. Exakt.
Nej, men det är bra. Och här kan man väl säga att beteendeanalysen är ju själva liksom ryggraden i alltså beteendepsykologi eller KBT eller OBM då, som vi håller på att jobba med. Organizational Behavior Management. Så beteendeanalysen är liksom det viktigaste i vårt verktyg. Och vi vill hjälpa er att förstå och använda verktyget.
Om man skulle försöka sig på att definiera vad det är för någonting. Vad gör man när man gör en beteendeanalys?
Låt oss hjälpas åt då lite grann och beskriva båda två. Men jag brukar tänka så här att vi tittar på beteendet. Alltså som beteendepsykolog så vill vi alltid börja med beteendet. Och så vill vi titta på varför beteendet finns. Och då är det någonting som kommer före och någonting som kommer efter. Så det är någonting som startar beteendet, sen beter jag mig och sen då beroende på vad som händer efter. Så varför finns beteendet och hur kommer det sig att det finns? Eller hur kommer det sig att det inte finns?
Och det är det som är själva analysen. Och en sån analys ger ju oss kunskap om vad vi behöver göra för att få ett beteende på plats som vi vill ska hända. Om det nu är ett förändrat arbetssätt på jobbet eller att jag ska börja gå varje morgon eller vad det än är.
Ja.
Men det här med att något sätter igång ett beteende och sen följs någonting på det, kanske vi ska prata lite mer om.
Det man gör, eller det vi använder oss av är en ABC-modell. Där A är en aktiverare, kommer före beteendet. Sen har vi beteendet och sen har vi konsekvensen med C då, konsekvens på engelska.
Och konsekvensen är då någonting som följer nästan exakt efter att jag har gjort någonting.
Ja, och när vi pratar om konsekvenser så pratar vi om förstärkare eller försvagare. Och det är någonting som gör att sannolikheten för beteendet ökar eller minskar. Och det vi vet då det är att vi styrs framförallt utav de förstärkare eller de konsekvenserna som kommer nära i tid efter vi har betett oss. Så vi är väldigt kortsiktiga i hela vår beteendeuppsättning.
Så är det. Och så om man ska ta ett exempel, så om man kommer in i ett mörkt rum så kan ju det mörka vara en aktiverare eller en gångsättare att detta trycker på lampknappen. Då tänds lampan och ja, då förstärks ju det beteendet. Då kommer jag ju sannolikt göra det igen och igen om jag kommer i mörka rum i framtiden.
Ja.
Låter ju superteoretiskt, och det är det ju.
Jag fast också ett enkelt exempel för beroende på hur aktiveraren ser ut. För kommer vi in i ett ljust rum, då kommer vi inte börja leta efter lampknappen. Så A, då, eller aktiveraren, är också viktigt att i olika situationer kommer styra olika beteenden. Så därför är det viktigt.
Ja, precis. Och det är framförallt de här kortsiktiga konsekvenserna eller som följer på vad vi gör som styr oss i vardagen. Alltså de här långsiktiga konsekvenserna som man kanske också kan benämna det att ja, men okej, jag vill sluta äta godis i soffan på kvällen. För jag vet att det kommer bli bättre för mina tänder och kanske kommer jag gå ner några kilo på sikt. Så den tanken och det målet styr mig ju liksom inte i stunden när jag sitter där, utan då är det ju andra saker.
Ja, alltså det här är ju en rolig vardagsutmaning som de flesta av oss har. När man
Ja.
börjar bli trött på kvällen och egentligen borde gå och lägga sig, då blir man godissugen. Och då stoppar man i sig godis för att den snabba förstärkaren är starkare än den långsiktiga konsekvensen.
Och nu ska vi ta den här kunskapen och den här, jag vet inte vad man ska kalla det, teorin in i att leda förändringar, hur man kan ha nytta av det där.
Ja.
Ja, det finns väldigt många olika sätt att göra en beteendeanalys på. Mer eller mindre tekniska, eller vad man ska kalla det. Vi har tagit fram ett sätt och ett antal områden och frågor man kan ställa som innebär att man gör en beteendeanalys på ett konkret, enkelt sätt, kanske man kan säga.
Ja, och jag tycker att man kan kalla det för någon slags populärvetenskaplig del. Och sen då i alla vetenskaper så kan man ju borra ner sig hur långt som helst. Men vi liksom menar på att det här är liksom ett lätt användarvänligt sätt att göra det på.
Ja, och det är ju det som tänker jag att det finns ett stort värde i att göra det lättillgängligt. För ju fler som kan lära sig av det här, ju enklare kan det ju bli att genomföra eller lyckas genomföra förändringar på jobbet till exempel.
Ja, och sen måste vi väl ändå säga det att vi båda två har jobbat otroligt länge med det här i olika utbildnings- och utvecklingssammanhang. Så det här är någonting som vi har liksom testat och lärt oss hur det fungerar och hur lätt det är att ta det till sig. Så det vi vill göra är egentligen att presentera ett lättanvänt verktyg. Som också finns på hemsidan förstås.
Förändringsarbete.nu.
Och för den som vill, gå in och leta reda på beteendeanalysblanketten. Och där är ett väldigt enkelt liksom, steg för steg frågeformulär som man bara fyller i. Och då går man ganska enkelt i mål.
Vi ska nu ta igenom en beteendeanalys, hur den kan gå till.
Ja.
Med hjälp av ett exempel.
Yes.
Och
Ja, nej men vilket exempel ska vi använda då? Men då har vi liksom hittat liksom en typsituation eller en typperson som både du och jag förstås har stött på i massa olika sammanhang, men du har en bra beskrivning utav den här personen.
Alltså, när man leder ett förändringsarbete som chef eller någon annan typ av ledare så är vår övertygelse att om man har ett coachande förhållningssätt till de som omfattas av förändringen så hjälper det en i arbetet. Och då har jag ju hållit ganska många utbildningar i coachande förhållningssätt, framförallt för chefer. Och då vill ju de deltagarna bli mer coachande i sin vardag, i relation till sina medarbetare. Då tänkte vi att då tar vi en sån. Jag slår ihop x antal deltagare till en person. Så det blir som ett bra exempel.
Ja, men det tror jag är jättebra. Och så ska vi liksom ta oss igenom beteendeanalysen och spåna lite grann om utmaningar och svårigheter i varje steg. Och en del i den analysen som vi ska använda oss av nu då kallas för 4F. Och den har vi lånat ut av Leif Andersson. Vill ni googla på honom så heter han Leif E. Andersson och har skrivit en hel del böcker i OBM-ämnet. Men hans 4F-modell är rolig på det sättet för det är lätt att komma ihåg som en akronym. Och F står för färdriktning, färdighet, förutsättningar och förstärkare.
Alltså det går ju ut på att om jag har de fyra F:en tillgodosedda, eller jag kan bocka av dem att ja men det här är uppfyllt. Jag har mål, jag har kompetens, jag har förutsättningar och jag har förstärkare. Då kommer det vara lätt att genomföra en förändring.
Ja.
Men har jag inte check på någon av de här fyra F:en, då kan man ju hitta källan till problemet där kanske. Och
Ja.
vad som behöver göras.
Och då blir det ofta uppenbart vad det är som saknas och vad vi behöver lägga till. Och för oss då som är beteendeinriktade, innan vi börjar så måste vi börja med B då, som är beteendet. Och då måste vi börja med att definiera beteendet. Och det är inte helt enkelt, för du pratade förut om coachande ledarskap. Och jag som är väldigt beteendeinriktad brukar säga att jag förstår inte vad det betyder. Vad är det för någonting? Vad gör man när man är en coach?
Ja, var en coach kanske vi inte ska låta dem bli, men ha ett coachande förhållningssätt. Men yes, det är ju lika otydligt det.
Ja.
Men okej, då innehåller ju det massor med olika typer av beteende. Men då tänker jag att för att utveckla ett mer coachande förhållningssätt så behöver man ju kanske göra det stegvis, en sak i taget. Och då brukar man komma fram till att lyssna aktivt är ju någonting som många behöver bli bättre på och behöver träna mer på. Så då är det en sak som man vill göra. Och så kanske man också kommer fram till att ja, men jag vill sluta ge råd. För ganska ofta så handlar det om chefer som, ja, kanske medarbetarna kommer ganska ofta och ställer frågor. Och då brukar jag snabbt ge svar för att jag har lång erfarenhet som chef kanske. Och ja, men det är enkelt för mig att svara på deras frågor. Men resultatet blir att de kanske fortsätter att komma till mig istället för att själva ta reda på eller fundera på vad de själv tycker. Nu är det ju exemplet här på något sätt. Men då kanske man kommer fram till att som chef att jag vill undvika eller jag vill sluta ge råd och lyssna aktivt.
Ja.
Och då är ju frågan, är det tillräckligt konkret?
Nej, och jag, om jag ska vara en grinig gubbe så
ja, ja.
Får jag säga det att, ja, men du sa att du skulle vara coachande ledarskap och istället för att bli konkret så säger du att du ska lyssna aktivt. Men jag förstår inte, hur gör man lyssna aktivt?
En ny nivå av otydlighet.
Ja.
Ja, det är inte så lätt. Det är inte så lätt att gå från en dag till en annan att bara börja lyssna plötsligt. Det är svårt. Det är inte så hög instruktion på hur det går till.
Nej. Så hur gör man när man lyssnar aktivt?
Ja. Ett råd som både du och jag brukar ge till chefer som ska träna på det är att, ja, såklart då får man ju börja med att ställa en fråga kanske. Och sen, för att bli bättre på att lyssna så ska jag tänka att jag har som uppdrag sen att sammanfatta det personen säger.
Ja.
Då blir ju resultatet att jag lyssnar mer aktivt. För att jag ska klara av att sammanfatta det personen har sagt.
Just det.
Och att sammanfatta vad en person har sagt, sammanfatta och kanske ibland också tolka, spegla, är extremt effektivt verktyg.
Ja.
För att få till bra samtal.
Men bra, för då hamnar vi i ett läge när jag börjar förstå vad du menar med coachande ledarskap. Du vill alltså sammanfatta. Du vill att jag ska ställa följdfrågor och du vill att jag ska sluta komma med lösningar.
Ja.
Ja. Och här har vi hamnat i tre stycken riktigt bra beteendebeskrivningar.
Och sen det där med att sluta komma med lösningar är ju lite spännande. För det brukar man ju också prata om när man tittar på beteendet. I vilken situation ska jag liksom göra det här beteendet då, sammanfatta och ställa öppna frågor? Och det kan ju vara värt att tänka till kring. Det är ju inte så att en chef alltid, vid alla tillfällen när någon kommer och ställer frågor, ska sammanfatta och ställa frågor. Ibland kanske man ska svara. Men att man tänker till kring i vilka situationer gynnas både jag och den här medarbetaren av att den, ja, men börjar tänka mer själv, kan ta egna initiativ, kan ta egna beslut och så vidare.
Ja, och nej, men jag håller med dig. Alltså, vissa frågor ska man svara på, annars blir det konstigt.
Mm.
Men vi kommer också in i en annan utmaning, för när vi gör beteendeanalysen och när vi ska beskriva beteenden, så att sluta ställa frågor är ju ett icke-beteende då, i våra termer. Och det är egentligen
inte
ganska...
Sluta ställa frågor, sluta ge råd.
Sluta komma med lösningar. Bra. Du var på Rebecka.
Ja.
Det är jag som förekommer mig själv, det är ju inte så himla fiffigt. Sluta ge råd. Bra.
Ja.
Det är ett icke-beteende. Mm. Och för att inte beskriva icke-beteenden så vill vi försöka beskriva beteendefaktorn i det istället. Och det skulle ungefär låta så här att när du får en impuls av att ge ett råd så ska du ställa frågan till den andra personen. Hur skulle du vilja lösa det? Och då vill vi alltså öka frekvensen av att be den andra personen komma på en lösning.
Mm.
Och det är en bättre beteendebeskrivning.
Hur skulle du vilja lösa det eller... Kan du berätta lite mer? Vad har du hittills testat? Det finns ju massor med frågor man kan ställa där. Ja. Någon typ av öppen fråga är ju alltid att rekommendera.
Men då har vi egentligen tre välbeskrivna beteenden. Sammanfatta, ställ följdfrågor och be den andra beskriva ett lösningsförslag. Och då har vi kommit fram till de tre beteendena utifrån det första, att den här chefen ville bli bättre på sitt coachande ledarskap.
Ja.
Bra. Och då är det nästa nivå, alltså vems beteende är det vi tittar på? Ja, men då är det chefens beteende vi tittar på.
Mm.
Och sen behöver vi då situationsanpassa det här. Och då kan man tycka att det här behöver chefen bli bättre på i alla sammanhang. Men då har du ändå i den här typsituationen kommit överens med den här personen. I vilken situation är det som hen ska träna på det här? Ja, men du tänker inte att den ska göra det alltid. Inte när den träffas i ledningsgruppen. Inte när den själv leder möten. Utan det är egentligen liksom en typsituation när en medarbetare kommer in.
Ja, men man säger, ofta handlar det väl om att chefen då sitter på sitt rum kanske. Eller var det nu sitter.
Mm.
Och så kommer medarbetaren och ställer en fråga. Hur tycker du jag ska göra med det här ärendet? Yes. Det kan ju vara en sån typisk situation som man då definierat. Ja, men då ska jag försöka och bara, även om jag tror, ja jag kanske vet, jag tycker att jag vet. Men vem vet, det är inte alltid säkert att det är just den lösningen som är den rätta. Det är ju faktiskt så att, nu ska vi inte gå loss alldeles för mycket på samtalsmetodik, men om jag som är chef kanske föreslår någonting som personen kanske redan har testat eller som inte känns rätt för den, då kan ju det snarare få absolut motsatt effekt, att den känner sig nästan inte kränkt.
Nej, men blir hämmad på något sätt.
Ja, och inte förstådd, inte sedd och så vidare.
Ja.
Så det finns ju många vinster med att...
Ja, nej, men, och jag tror här igen då att om vi nu tänker på den här typpersonen, chefen, så tror jag att det är bra att hitta också en typsituation när vi vill att hen ska börja träna på det här.
Mm.
Så att vi långsamt då blir bättre på det här beteendet som vi har bestämt oss för att hen vill bli bättre på. Och sen då kan man generalisera det till andra situationer. Och just nu då så har du definierat det här som det är att någon kommer in på chefens rum. Alltså en medarbetare eller en så kommer in på chefens rum. Och det är då vi vill att chefen ska bete sig på det sättet.
Mm.
Ja, bra. Och då är liksom, när vi har satt beteendet, nu har vi liksom tre beteenden. Och ni märker att det tar en stund ändå att komma ner till det här och bestämma det.
Mm.
Och där behöver man liksom bestämma tillsammans så att vi är överens om det. Och i det här läget så kommer vi till våra 4F. Och då tänker vi färdriktningen. Och i ditt läge, eller i ditt exempel som du tänker på, Rebecka, alltså, fattar den här chefen nu då vad det är hen ska göra?
Mm, det tror jag nog.
Ja, alltså det är tillräckligt tydligt.
Mm.
Sen kommer nästa F som är färdighet.
Men vänta lite innan du går vidare, för inom det F-et, färdriktning, kan man ju också fundera på, för där ingår ju på något sätt, ja jag vet vad jag ska göra, men vet jag varför?
Ah, okay.
Och det vet man ju sannolikt när man liksom har gått en utbildning och diskuterat och kommit fram till att det är det här jag vill. Men det kan ju vara värt att reflektera kring, men varför är det här viktigt egentligen? Och ibland återkomma till det. Ja, men det kanske är viktigt för att jag behöver ha mer självgående medarbetare som tar fler egna beslut. För att jag måste ha liksom tid. Jag måste få mer tid. Jag kan inte bli avbruten hela tiden i mitt jobb. Sen kan man också tänka att ja, det är viktigt för att mina medarbetare då kommer utvecklas. De kommer trivas bättre. De uppskattar mig som chef för att jag bidrar till att de får ta egna beslut och lära sig mer. Ja, och så vidare. Det finns ju massor att säga kring varför detta är bra.
Nej, men du har helt rätt. Vi behöver stanna upp där och hitta motivationer till det här nya beteendet. Och sen i det här är det också en annan viktig sak som du brukar komma ihåg och påpeka. Ska vi göra det här offentligt för allihopa? Och i just det här fallet så tror jag att det finns en fördel att man som chef talar om för sina medarbetare att från och med nu så kommer jag göra på det här sättet. Jag kommer be er själva komma med ett lösningsförslag på alla de frågorna som ni har.
Ja, vi kommer komma in på det här egentligen, men ett hinder som kan bli är ju att om jag plötsligt börjar ställa frågor istället för att ge svar, så kan medarbetarna bli irriterade med att vad är det här för stil? Vad är det för nytt konstigt?
Ja.
Och det kanske är nästan bättre att till och med säga, ja men nu har jag varit på kurs här. Och jag har fått en insikt och jag skulle vilja testa att börja bli mer coachande, och det är på grund av detta och detta. Så om ni märker att jag plötsligt börjar bete mig annorlunda, då är det därför.
Ja, för om man då i sitt tidigare beteendemönster alltid har kommit med lösningsförslag och helt plötsligt sluta med det, det är klart att då kommer omgivningen reagera konstigt.
Ja.
Så på det sättet, kör allting så öppet som möjligt.
Ja.
Var transparent. Och det här är ju liksom ingen hemlis, utan det är för allas bästa.
Och kul dessutom kan det bli, för då kan man ju till och med få medarbetare som, hallå, nu gav du ett råd här, det skulle du ju sluta med.
Just det.
Får man lite extra hjälp?
Ja.
Inte alltid alla chefer som får så mycket uppföljning, så man kan ju passa på där.
Ja, nej, och då blir det lite roligt, för då blir det som en gemensam utmaning.
Ja, precis. Mm.
Tillbaka till 4F då, det andra F är färdigheter. Mm. Och då är det frågan om, ja, kan den här chefen klara av att sammanfatta, ställa följdfrågor och be den andra att komma med lösningsförslag?
Det är ju en jättebra fråga. Och ja, men absolut, jag har ju fått till mig det teoretiskt och jag fattar ju hur det ska gå till. Men sen krävs det ju kanske i det här fallet, då behöver jag inte läsa på så mycket, men jag behöver i alla fall börja träna. Och kanske också fundera lite på vilka typer av frågor ställer jag. Är de öppna eller är de väldigt liksom stängda och kanske till och med lite, jag ställer frågor fast jag indikerar ändå vart jag vill att någon ska, åt vilket håll.
Mm. Ja, och jag tänker så här, alltså de här färdigheterna, alltså det är klart att chefen har de här färdigheterna.
Mm.
Men sannolikt ganska otränad på att använda dem.
Mm.
Och kanske då kallar det mera för att de är otränade. Och då behöver inte lära sig något nytt, utan de behöver bara lära sig att använda just de här beteendena. Och det tror jag är bra att göra sig medveten om.
Tanken på det här att börja sammanfatta och reflektera på vad människor har sagt kan kännas ganska ovant och nästan lite konstigt. Och nej, men det där känns helt onaturligt, det kommer jag inte kunna göra. Och då behöver man ju träna på det också.
Ja.
Och man kan ju inte räkna med att okej, från dag ett kommer jag ställa de mest briljanta, insiktsgivande frågor och jag kommer sammanfatta på ett helt mästerligt sätt. Så är det ju inte. Alla behöver ju träna lite i taget. Ibland blir det rätt, ibland blir det fel, ibland blir det svinbra.
Ja, och det är väl också viktigt att komma ihåg att det man har tränat lite på, det är man dålig på. Och det man gör för första gången funkar inte fullt ut. Utan det här är ju en färdighet som allting annat. Och ju mer vi tränar, ju bättre blir vi. Men sannolikt är vi inte allra bäst precis första gången. Men vi tror ändå att den här chefen, typchefen, har den här färdigheten. Så det är inget nytt som hen behöver lära sig.
Ja, jag börjar minnas när jag gick en sån coachutbildning själv. Hur jag höll på med att skulle sammanfatta och tolka vad människor har sagt. Och så tycker jag varje gång jag gjorde det så sa de nej, nej, så var det inte. Då känner jag bara, vad fan vad jag är dålig på detta. Men ja, man får ju bara gilla att, ja men herregud, då fick jag den informationen. Då vet jag att det inte är så i alla fall, då har jag missuppfattat. Det är ju jättebra information.
Ja, men alltså, jag säger jättebra, det var inte jättebra att du missförstod det, men jättebra att du tar upp det. För det är någonting som vi behöver säga. För när man säger att man ska sammanfatta så är också tipset att vi ska sammanfatta så tidigt som möjligt.
Mm.
Och inte låta den här personen berätta liksom en halvtimme och sen sammanfatta. För då hamnar vi fel. Mm. Sen vill vi inte avbryta personen för tidigt. Så det här är lite grann en känsla då. Men hellre då avbryta i tid och säga att vänta en stund, får jag bara sammanfatta så att jag fattar vad du menar. Och det är okej att göra. Och helst då så tidigt som möjligt, för så att man inte hamnar där du hamnar. Att man, nej, det var inte alls det jag menar. Men nu har vi tittat på att personen har färdigheterna. Har den då förutsättningar? Har den tid och möjlighet att göra precis på det här sättet då?
Och då kanske man säger, ja men absolut, det här är jätteviktigt, det är klart, det får man ju bara ta sig tid till. Och då skulle jag ju säga att i det här läget verkligen fundera på, i vilka situationer vill jag göra detta och vad kommer hindra mig? Och vilken tidspress kommer göra att jag undviker det kanske? Alltså det är ju så att om man ska börja ställa öppna frågor, sammanfatta och ha ett coachande förhållningssätt, så kommer det ta mer tid än att bara ge ett svar på tal. Men det långsiktiga målet är ju att medarbetaren själv ska ta de besluten i framtiden, och då kommer jag ju spara tid på sikt.
Just det.
Men här kan man ju verkligen börja fundera på hur ska jag lyckas skapa mig eller ta mig tid till detta, trots att det kanske tar längre tid idag. Och här, det här är ju klurigt.
Ja, men, och då kommer vi till det här som vi pratade om från början, att vi styrs ju mest av de snabba förstärkarna. Mm. Och i ett sånt här läge så kan det ju kännas spontant enklast att direkt bara ge ett lösningsförslag.
Mm.
Men i förlängningen så tar det längre tid. Men på kort sikt så tar det längre tid, men vi får mer självständiga medarbetare.
Mm.
Och då måste man ha fokus på det långsiktiga målet. Och då igen så är det bra att man har gjort det här gemensamt med medarbetarna. För då får man lite draghjälp av dem också. Att hålla fokus på det långsiktiga målet.
Mm. Men förutsättningen handlar ju om, har jag tid?
Mm.
Och har jag möjlighet? Ja, möjlighet har jag ju. För jag har ju hela tiden människor som kommer och frågar mig saker. Så möjligheter har jag ju kanske oändligt på en vecka.
Ja.
Tid behöver jag kanske titta lite mer på. För det är ju lite det här handlar om. Man lyfter upp allting som gör att... Alltså allting som gynnar det nya beteendet. Och allting som hindrar det nya beteendet. Det är ju det går ut på att gå igenom de här fyra F-en.
Ja, och då ska vi titta på det fjärde F-et som är... feedback eller vad säger jag, förstärkare. Och vad finns det för förstärkare? Alltså på vilket sätt kan den här chefen känna sig nöjd när hen gör på det här sättet?
Ja, här behöver man lägga ganska mycket tid skulle jag säga, för det här är ju verkligen det som kommer hjälpa oss. Och då, det är det som vi redan varit inne på. Hej kära medarbetare, nu har jag varit på kurs och jag ska träna på detta. Kan ni hjälpa mig att när jag lyckas och när jag misslyckas uppmärksamma det? Det är ju ett sätt att få förstärkning på när jag gör rätt eller tillsägelse när jag gör fel. Men sen så kan man ju också tänka sig, om man har gått utbildning ihop med några, att man kanske ser till att få en kompis eller två som gick samma utbildning och att man följer upp varandra.
Ja.
Och väldigt gärna att ens närmsta chef också följer upp. Sen är det ju så att många chefer har kanske inte en överställd chef som följer upp en så tätt som man egentligen skulle behöva när det handlar om den här typen av vardagliga beteenden. Så man behöver bygga in andra typer av uppföljningar. Då via en buddy, ens medarbetare, men kanske också att jag själv följer upp mig själv. Alltså,
ja.
Hur många gånger idag klarade jag av att göra det här som jag ville göra? Ja, kanske också hur många gånger misslyckades jag? Och reflektera, vad var det som gjorde att jag lyckades? Och kanske vad var det som gjorde att jag inte lyckades? Och vad behöver jag tänka på tills imorgon?
Ja, och vår enkla princip i all uppföljning, börja med självskattning då. Och tala om för dig själv när du har lyckats och när det inte gick det. Och precis som du säger, skriv upp lite grann. Och sen så fort som möjligt, dela det med någon.
Mm.
Och gärna då någon chefskollega eller någon kurskompis eller någonting sånt. Och ska man hitta enkla exempel så... Och kan man ju hitta massa sådana exempel hemma också och träna hemma. Och det exemplet som jag brukar använda det är om man har någon av sina barn som sitter vid köksbordet och gör mattehemläxan. Och så frågar barnet 2 + 2, det blir 4 va? Hur gör man då? Ja, då man ska följa det, då sammanfattar man. Alltså du frågar om 2 + 2 = 4 och så ber man personen lösa det själv. Och då frågar man, hur mycket blir det när du räknar ut det? Och så får de en stund på sig och så säger de, ja men 2 + 2 = 4. Ja, säger man. Det blir 4 när jag räknar också. Så som sagt, alltså har vi ett barn som frågar den där frågan hela tiden så ska vi inte svara på den utan vi behöver stanna upp en stund. Och då kan vi fundera på om vi har en medarbetare som ställer den här typen av frågor och det kanske blir lite fel. Men någonstans där så kan man ju träna överallt.
Verkligen.
Mm. Men sen också, alltså det du är inne på Rebecka, det är att vi måste dela med oss av vår träning och av vår framgång och av våra utmaningar.
Ja, måste och måste. Men det kommer ju hjälpa oss väldigt mycket.
Och som vanligt så vet vi att beteendeförändringar sker bäst i grupp och när vi får dela med oss. Och det är väl också viktigt att cheferna gör sig ofta mer ensamma än vad de behöver.
Mm.
Och det är en utmaning i ledarskapet överlag.
Mm.
Så hitta någon att dela erfarenheterna med. Och som gärna då gör samma träning på sin hemmaplan.
Mm.
Ja.
Är vi klara med beteendeanalysen?
Då har vi gjort en beteendeanalys faktiskt.
Ja. Och vad gör man sen? När man har gjort det?
Ja, sen så fortsätter man egentligen bara att träna. Och sen då så byter man ju förstås beteende och har olika beteenden i fokus. Och så behöver man komma tillbaka och träna.
Och så tänkte jag också på att vi tycker att man ska skriva ner beteendeanalysen. Man skriver ner beteendet, vilken situation, vem som ska göra det, svaret på de frågorna man ställer under de fyra F-en. Och så tittar man på det och sen kan man skapa sig en plan då för att lyckas med det här förändringsarbetet, om det nu är att förändra sitt eget beteende i vardagen eller om det är någonting större som man ska åstadkomma i en verksamhet. Så beteendeanalysen ger ju ett underlag till att göra sin plan för förändringsarbetet kan man väl säga.
Ja.
Eller planering.
Ja, men, och fortsätta att försöka följa upp, alltså dels på eget sätt men också alltså, i ett större. Och det här kan ju vara liksom, kännas bedrägligt svårt och ibland är det det. Och tittar vi här att det långsiktiga målet är att vi ska få mer självständiga medarbetare som blir bättre problemlösare. Hur ska vi veta om vi faktiskt får det? Det blir ju i förlängningen någon slags subjektiv upplevelse. För vi kan inte riktigt mäta det här före och efter. Men vi kan mäta hur jag som chef och ledare beter mig. Och då kan jag ändå säga att jag har blivit bättre på att sammanfatta, ställa följdfrågor och be personerna att hitta lösningar. Och så får vi göra någon slags subjektivt skattning på om den här personen då har blivit en självständigare och bättre problemlösande medarbetare. Men det är ändå en rimlig gissning vi gör. Och då har vi gjort själva analysen färdig. Och än så länge så har den här personen inte börjat träna.
Nej, utan, har den inte. Nej. Nu är det dags. Nu är planen gjord. Jag vet hur jag ska följas upp och följa upp mig själv och så.
Ja.
Vad som kommer hindra mig och så vidare.
Och då är det så, alltså tillbaka till kontoret imorgon och jobba på din träning. Det är det som är tipset. Bra, nu kommer vi till min favoritstund under vårt samtal och det är reflektionen.
Ja, exakt. Vi ska göra en tvådelad reflektion den här gången.
Som vanligt så vill vi att man tittar på vad man är bra på.
Ja.
Så vi ska börja med den. Så utifrån det här som vi har pratat om nu då. Vad utav det här tycker du att du känner dig bekväm med och är riktigt bra på? Så fundera på det en stund så ska vi vara tysta. Yes. Som vanligt är det skönt när det blir tyst en stund.
Absolut. Det är det verkligen. Okej, då är det dags
vill ju, ja, men vi vill ju faktiskt att ni ska reflektera och göra det på riktigt. Och vi tänker också att vi vill bjuda på våran reflektion. Så vad hände i ditt huvud, Rebecka, när du fick sitta tyst en stund och tänka på vad du är duktig på?
Efter att ha gjort det här ganska många gånger nu så skulle jag säga att jag är duktig på att ställa de frågor som behövs för att undersöka vad är det som gör att jag gör någonting och vad är det som hindrar mig. Jag tycker dessutom att det är väldigt kul, så det är väl därför också som jag blivit på det. Att jag gillar att lösa det mysteriet.
Mm.
Så, ja, vadå? Ja, jag är bra på allt då.
Ja, det är en härlig sägning. Det är du och Lotta på Bråkmakargatan.
Ja, det är hon och jag. Nej. Jag tycker att jag har blivit bra på att göra beteendeanalyser tillsammans med människor. Och hitta deras styrkor och utmaningar.
Men om jag ska bjuda på min reflektion i den här. Då, så det jag tycker att jag är riktigt liksom bra på. Och lite grann som du säger, som jag också tycker är riktigt roligt. Det är att göra beteendebeskrivningar. Mm. Jag har genom åren lärt mig att det är bra att vara jobbig i det här läget.
Mm.
Som att inte förstå vad coachande betyder, inte förstå vad aktivt lyssnande betyder, utan ställa frågan, hur gör man aktivt lyssnande? Och att bryta ner det till den nivån. Och det tycker jag är förhållandevis enkelt för mig. Och det är enkelt egentligen för att det är enkelt, men också för att jag tränar mycket på det.
Mm.
Så det var det liksom första som dök upp här. Men vi sa att vi skulle göra reflektionen i två delar.
Ja.
Yes. Vad skulle då andra delen av vår reflektion vara?
Då tänker vi att vi ska gå till det som vi kanske behöver träna lite mer på. Så utifrån insikter eller lärdomar som du har fått nu när du har lyssnat på det här snacket. Vad kommer du börja träna lite extra på efter att du har stängt av här? När det gäller beteendeanalys. Mm. Nu får du börja.
Yes. Det jag tänker på när du säger sådär, så tänker jag på att jag behöver nog fortsätta träna på allting och också träna på det som jag redan är bra på. Men det som dyker upp mest i huvudet är att jag behöver träna på min uthållighet. Att fortsätta att följa upp och att också förstå att det jag har gjort fram tills nu, det är att bestämma vad den här chefen ska göra eller om det nu är jag som ska göra det här, så har jag ju fortsatt inte ens börja själva beteendeträningen. För den börjar ju först imorgon när jag är på jobbet och får en chans att träna. Och att där då vara uthållig och ihållig, det är nog min största utmaning.
Jag kan relatera till det.
Nu får du inte säga samma som jag.
Nej, jag ska inte säga sak. Jag har en annan sak.
Ja, vad bra.
För när du började prata om att du är duktig på att formulera beteende, så skulle jag säga att ja, det kanske jag ständigt jobbar med att bli ännu lite mer så petig med i diskussioner med människor. För jag kan nog ibland bara godta att ja, okej, om ni fattar vad ni menar så kör vi väl på det. Men jag ska nog, jag vill träna ytterligare på att envisas ännu mer. Sen får det ju vara på, det ska ju vara på en rimlig nivå. Men ofta behöver vi ju vara väldigt mycket mer konkreta än vad vi är.
Ja.
Så det här med att formulera beteenden är inte så lätt.
Men det är lite kul när du säger det. För när vi kör utbildningar tillsammans, du och jag, så ser vi jättetydligt hur vi kompletterar varandra. Där jag kanske är lite för petig. Och du är lite för generell.
Så att, pragmatisk heter det.
Kanske då. Så, det är lite roligt faktiskt. Men det är därför vi behöver varandra.
Det är därför vi behöver varandra.
Ja.
Kul!
Mm.
Ja. Nu hoppas vi att vi alla är sugna på att börja göra beteendeanalyser på sig själva och andra.
Ja.
Inte på andra. Tillsammans med andra är viktigt.
Ja.
Mm. Ja, men vi kanske ska nämna någonting om det, om man ska göra detta i en arbetsgrupp till exempel. Om vi säger att vi ska göra ett förändringsarbete och någonting ska ändras i något arbetssätt, så kanske chef till att börja med börjar sitta på sin kammare och fundera kring de här sakerna själv. Men sen är det ju otroligt viktigt att ta det här samtalet i hela gruppen. Alla som omfattas behöver prata om det, gärna tillsammans. Och sen behöver man ju också ta det en till en. För det blir ju farligt om vi generaliserar för en hel arbetsgrupp. För alla har ju olika styrkor och svagheter och så vidare. Så den behöver ju göras både i grupp och individuellt, skulle jag säga.
Ja, och helt rätt. Alltså, det blir både mycket roligare och mycket bättre om man gör det tillsammans.
Mm.
Och så det är bra att du påminner om det. Ja, så vi kan väl egentligen bara önska alla lyssnare lycka till.
Ja, lycka till! Och så kanske vi ska säga tack till våra sponsorer, Uppsala Kaffe och Stri och Magnus Digital. Och Kalle Järlovstig som har skrivit den snygga musiken.
Mm.
Tack och hej!
Hej så länge!